Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hej och välkommen till ett nytt, eller ett nygammalt avsnitt av Healthfulness-podden. Vi fortsätter sända favorit i reprisavsnitt nu varannan vecka under sommaren. Och jag har ju äntligen fött min lilla bebis. Han låg i magen i hela 43 veckor. Och det blev en långdragen förlossning, så vi har haft mycket sömn att ta igen. Och helt ärligt så har inte omställningen varit helt enkel. Nu ligger allt fokus på att landa i det här nya livet, att läka och återhämta mig från den kanske tuffaste tiden i mitt liv hittills. Så småningom kommer ett avsnitt där jag delar mer om den här omvälvande tiden. Men så länge får ni njuta av några av våra favorit i reprisavsnitt. Och det här avsnittet känns extra viktigt att påminna om igen, eftersom att det handlar om trauman, nervsystemet och känslor. Stora och centrala ämnen som rör oss alla. Och det är Leila Andersson som gästar podden, och vi pratar om hur man läker sina känslor och sitt förflutna. Vi pratar om vikten av att komma i kontakt med sin ilska och hur gamla trauman påverkar vårt vardagliga liv. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Hej Leila.
Hej.
Jag börjar ju alltid på samma sätt. Vad betyder hälsa för dig?
Hälsa för mig betyder att vara lycklig.
Mm.
Och hälsa för mig betyder frihet.
Mm.
Frihet i kroppen.
Mm.
Frihet i själen och frihet i sinnet.
Mm.
Så hälsa har egentligen väldigt mycket för mig, har att göra för mig väldigt mycket med blockeringar.
Mm.
Fysiska blockeringar, känslomässiga blockeringar, blockeringar i själen, att vi inte har full tillgång till oss själva. Så hälsa är egentligen frihet i alla våra delar. Liksom.
Hur skulle du beskriva liksom ditt jobb eller det du gör?
Jag kan börja med att säga det jag sa till dig innan vi började här. Ibland känner jag mig som en levande, gående permission slip. En sån här, ja men du vet, i alla amerikanska filmer så såg man alltid, i alla fall alla high school filmer som jag såg. Så när de ville gå på toaletten så fick de liksom en sån här liten lapp att de fick gå i korridoren, en permission slip liksom. Från läraren som säger att det är tillåtet att vara ute i korridoren och röra sig. Så jag känner mig ibland som en levande gåendes permission slip. För att det som jag hjälper folk mest med, det är tillåtelse att vara sig själva.
Mm.
Tillåtelse att göra det de vill. Tillåtelse att vara sig själva. Tillåtelse att längta efter det de längtar efter. Tillåtelse att leva som de vill leva.
Mm.
På alla nivåer. Igen, själsligt, känslomässigt, fysiskt. Liksom alla nivåer.
Mm.
I relationer. Och det där ser ju olika ut för alla såklart.
Ja, det är klart. Mm. Och hur började det för dig? Hur kom du in på det här?
Åh, ja. Egentligen så vill jag säga att jag har varit en ganska sökande människa hela mitt liv. Jag har varit en människa som har ett stort, stort inre liv. Som alltid har upplevt väldigt mycket och alltid känt väldigt mycket. Och därmed också velat veta mer om mig själv och varför jag är så. Och också om mina känslor och hur jag fungerar i relationer. Och jag förlorade mig ofta bort i liksom, från tidig ålder, bort i liksom böcker där det var mycket liksom stora världar och mycket känslor och mycket människor. Så här. Så att mitt liv, mitt inre liv har alltid varit, jag kan inte beskriva det på något annat sätt än att det alltid varit väldigt stort. Och därmed har jag också känt mig i alla fall som en sökare som liksom hela tiden längtar efter mer och utveckling och så. Men sen så händer livet liksom, och jag levt ett ganska på ett sätt ganska vanligt liv och gjort det där som alla människor gör. Liksom. Så att jag har inte gett utlopp för liksom, det som jag har haft inom mig. Och det har till slut lett till att jag har känt mig mer och mer och mer och mer frånkopplad från mig själv. Tills jag kom till en punkt, nu är jag 40 och det här var när jag var strax över 30, kom jag till en punkt och jag kände att okej, det här funkar inte längre. Jag förstår inte varför jag inte mår bättre. Jag har allt. Jag har en fantastisk familj. Jag har ett bra jobb. Jag har liksom allt som man ska ha. Jag har gjort allting som man ska göra. Mm. Men jag mår inte bättre. Hur kan det komma sig? Och då någonstans så tillät jag mig själv att knyta tillbaka till den här stora världen som jag har inom mig och börja utforska och undersöka och se okej, men varför mår jag inte bättre? Vad behöver jag göra för att må bättre? Vad har hänt mig som gör att jag inte mår bättre? Och så vidare. Förstå mig själv, mina mönster och så vidare. Och där någonstans började väl den stora resan för mig. Även om jag då liksom har känt att jag varit liksom en nyfiken och en resande människa hela mitt liv, så var det väl där någonstans den stora läkningsresan och växande resan började för mig.
Mm.
När min dotter var, hon är 7 nu, så hon var, men strax efter hon föddes kan man säga.
Du jobbar ju ganska mycket med läkning på olika plan. Både liksom känslomässigt, emotionellt, mentalt, energimässigt. Att det är liksom, det är på många olika plan. Och jag tänker mig att saker vi är med om sätter sig. Lite det du pratade om i början med knutar. Alltså som att vi får som blockeringar liksom. Mm. Vad var det för symptom som du upplevde som bara blev så här, gud det... Det är inte helt som det ska här. Eller jag har någonting som jag behöver läka. Liksom.
Mm. Jo, men om man går tillbaka till den punkten för att göra det enkelt. När där strax över 30 när min dotter föddes. Där jag kände att okej, men varför mår jag inte bättre? Varför sitter det här så hårt hos mig? Så de symptomen som jag hade då, det var ju väldigt mycket. Det var på alla nivåer. Det var på en fysisk nivå. Jag hade alltid ont i magen. Jag hade alltid ont i magen på något sätt. Magkramp, magknip. Jag gjorde hur mycket olika undersökningar som helst för min mage, men det kom aldrig fram någonting. Jag fick då till slut då en IBS-diagnos, känslig tarm. Och en IBS-diagnos handlar egentligen om att okej, det får man när man har uteslutit allt annat. När allting ser bra ut och man har uteslutit allt annat. Vad jag har förstått det som, men alla läkare där ute får gärna rätta mig, så är IBS inte någonting annat än en uteslutningsdiagnos. Så på den nivån kände jag av det, så det var mycket problem med magen. Men jag hade också mycket ångest. Så på en känslomässig nivå så var jag nedstämd, jag hade mycket ångest. Jag hade korta liksom perioder av depression. Jag var inte depressiv liksom, så att jag hade långa depressiva perioder på det sättet, men jag hade liksom, jag kunde ha korta depressiva perioder som jag gick in och ur. Och på en själslig nivå så kände jag mig väldigt oförankrad i mitt liv. Jag kände att jag visste inte riktigt vem jag var. Jag visste inte riktigt. Jag hade liksom inte, stod inte med fötterna i jorden. Jag var inte grundad. Jag kände inte att jag hade något syfte i livet. Jag kände liksom inte riktigt, okej, vad är min riktning? Varför är jag här? Varför finns jag här? Liksom.
Var det viktigt att förstå för dig?
Det var viktigt att förstå för mig. Vilket sen när man börjar titta på vad man har varit med om i livet, så blir det också tydligt att det är egentligen viktigt för alla att förstå. Men sen på en mental nivå så blir det också väldigt mycket förvirring. Det blir mycket att man har kanske en inre röst som är otroligt självkritisk. Man har mycket lopande tankar, man har mycket självtvivel. Det är liksom, det sker verkligen på alla nivåer liksom. Så att det var de symptomen jag hade. Mycket inre självkritik, mycket förvirring, visste inte riktigt vem jag var och så vidare.
Och man tänker sig att de som lyssnar känner igen sig i mycket av det här som du pratar om. Kan du inte berätta lite om så här, hur kan man läka? Om vi liksom pratar om det förflutna, hur kan man läka det förflutna?
Ja, det börjar ju med medvetenhet. Det börjar ju med medvetenhet om att, som till exempel, jag insåg att, för om man tittar lite tillbaka på min historia, och när jag började med att säga att jag alltid har varit en liksom utforskande, sökande, kännande människa, så har jag varit med om saker i livet som har varit fått mig att må dåligt. Och då har jag, i och med att jag ändå har liksom haft den här nyfikenheten, så har jag alltid tagit hjälp. Mm. Jag har när jag har mått dåligt alltid tagit hjälp av terapeuter och psykologer. Och jag var en av de få som gick till, som jag kände och som jag visste om.
Mm.
Sen finns det mycket som man inte vet. Men som gick till typ ungdomsmottagningen och pratade med dem. Mm. Liksom kuratorer och psykologer som fanns där. Jag gick till kurator i skolan. Och så jag har alltid tagit hand om mig själv när jag har mått dåligt. Men när jag kom till den här punkten och liksom frågade mig själv, okej, men varför mår jag inte bättre trots att jag har gjort allt det här? Trots att, för jag har en historia av ätstörningar, jag hade fått hjälp med det. Jag hade gått på olika ätstörningsprogram när jag var både innan 20-årsåldern men också strax efter 20-årsåldern. Så jag hade fått ganska mycket hjälp, men kände ändå att okej, men varför mår jag inte bättre trots allt det här? Trots att jag är som jag är, trots att jag fått all den hjälp jag fått, varför mår jag inte bättre? Så det börjar verkligen med den här medvetenheten om att okej, här är jag nu. Trots allt det här, oavsett vad man har varit med om, oavsett liksom vems historia vi pratar om här nu, så börjar det med medvetenheten att se att okej, så här är det. Och acceptera att så här är det. Och liksom bli nyfiken och sen liksom börja ta kliv därifrån, bli intresserad av hur ser mitt liv ut, varför beter jag mig på vissa sätt, varför känner jag på vissa sätt, varför är jag där jag är, varför har jag skapat mitt liv som det är. Att börja bli liksom medvetenhet, det börjar alltid med det. Och sen när vi börjar bli medvetna, som då återigen till exempel när jag ställde mig den här frågan, varför mår jag inte bättre, varför sitter det så hårt hos mig? Okej, jag kanske måste gå tillbaka till historien och titta på vad har hänt mig. Vad har hänt mig? Mm. Vad har jag varit med om som gör att jag är där jag är? För vi föds ju inte in i livet och mår dåligt. De flesta barn, det finns ju de barn som tyvärr är med om saker som gör att de föds in och mår dåligt. Mm. Och det märker vi också när vi börjar titta på trauma och sådär. Att vår hjärna kan faktiskt påverkas väldigt mycket av vår mammas stresshormoner och så vidare. Vår utveckling. Så att vi kan absolut födas in i livet och mår dåligt. Men om vi utgår ifrån normalfallet, vad nu det är, men vi liksom tänker oss att det finns ett normalfall, så föds ju inte vi barn in och mår dåligt in i livet. Föds ju inte in i livet och mår dåligt. Så då behöver vi bli nyfikna på okej, vår historia, vad är det som har hänt oss? Vad har hänt oss som gjort att vi har hamnat där vi är? Och många tycker oftast att det är lite tradigt och tråkigt och jag orkar inte hålla på och harva i historien, jag orkar inte hålla på och gräva, jag orkar inte liksom, jag är ju här och nu. Men om vi inte läker det som vi har varit med om, då kommer det hela tiden komma tillbaka och jaga oss. Det kommer hela tiden komma upp till ytan i form av olika känslor. Till exempel känslor från vår historia kan vara ilska, frustration, rädsla, sorg. Det kan vara alla möjliga olika typer av sådana här känslor som kommer tillbaka och besöker oss från historien.
Mm.
Och är vi inte villiga att titta på dem, så kommer de hela tiden. Varför är jag arg hela tiden? Varför är jag ledsen? Varför är jag rädd? Varför är jag, känner jag så här mycket skam? Skam är en väldigt stor grej för de flesta. Varför kommer det här upp hela tiden? Så att det finns, vi behöver börja titta på det, och oftast märker vi att vi har sår av övergivenhet eller utanförskap, eller vi har olika sådana här typer av sår som hela tiden fortsätter att återskapa de här känslorna i vårat nu.
Mm.
Och vill vi inte läka de såren, då kommer de ju hela tiden tillbaka.
Mm.
Känslor av, eller sår av ovärdighet, sår av, liksom, av att inte tillhöra liksom.
Mm.
Om jag har ett sår av att inte tillhöra, då kommer jag alltid i väldigt många situationer känna att jag inte tillhör.
Mm.
Fast jag kanske gör det.
Mm.
Och så känner jag mig utanför, och så känner jag mig ledsen, och så känner jag mig deprimerad. Liksom. Så att det finns ett jättestort värde i att läka det vi har varit med om.
Och hur går man tillväga?
Ja, det finns ju massa sätt att göra det på. Läka våra känslor, att lära känna våra känslor är... egentligen skulle jag säga A och O. Att bli vän med våra känslor. Och det börjar som jag sa med medvetenhet. Men också att hitta modet att vara med våra känslor oavsett vad de är. Många av oss tycker att det är väldigt läskigt att vara med känslor.
Mm.
Om vi tar en känsla som ilska till exempel, och att vara arg. Det är ju egentligen inte en känsla som har så gott rykte. Liksom. Så att vill ju helst inte liksom, eller en känsla som skam. Det är jättejobbigt att känna skam.
Mm.
Men så de flesta av oss vill ju helst liksom undvika det. Så att vi behöver hitta modet att vara med våra känslor och avkoda liksom budskapen de kommer med. För en känsla som skam kommer till exempel med budskap om att jag är dålig. Mm. Det är ofta det den betyder. Ilska kan komma med ett budskap som jag får inte ta plats.
Mm.
Jag är orättvist behandlad. Ilska kan komma med olika budskap. Så vi behöver våga sitta med våra känslor och höra de budskapen. Och hur uttrycker man då ilska hälsosamt till exempel? Hur sitter man med ilska och hur uttrycker man den hälsosamt? För det som sagt, ilska har ganska dåligt rykte. Det är inte så att vi kan gå och liksom slå ner någonting eller... Ja, men du vet, ilska vill ju ta ett ganska kraftfullt uttryck.
Mm.
Så många som har mycket ilska i sig har fått lära sig att de inte ska visa den. Men de behöver verkligen låta den ilskan som de kanske inte fick känna. Låt säga att de var utanför i sammanhang när de växte upp och så har det skapat ilska. De har till exempel haft kanske en väldigt kritisk förälder, en väldigt kritisk pappa och inte fått lov att känna ilska, inte fått uttrycka sig själva i relation till den här pappan, säger vi. För det är ganska vanligt att det är pappan, men det kan självklart vara mamman också. Inte fått uttrycka den här ilskan. Liksom. I ett liv längre fram, då blir ilskan väldigt reaktiv, att man uttrycker den bara liksom impulsivt och reaktivt så fort man är aktiverad eller triggad känslomässigt. Så då behöver en sån person lära sig att uttrycka, först sitta med sin ilska och lära sig att den inte är farlig, men sen uttrycka den på ett hälsosamt sätt. Och hur gör man det? Jag brukar lära min dotter att slå i kuddar om hon är arg. Gå in i ditt rum, slå en kudde, skrik. Skrik en kudde eller skrik. Och det kanske känns jättekonstigt och märkligt att göra det i en lägenhet. Liksom. Och det finns andra sätt att göra det på också. Man kan... använda sin kropp väldigt fysiskt. Man kan liksom, jag brukar också rekommendera ibland att gå ut och springa och spurta. Gör reaktiva, liksom, explosiva rörelser. Men liksom, delta i olika aktiviteter. Du får använda kroppen fysiskt. Slå på en boxningssäck. Låt dig själv gå in i ilskan och förut den. Och sen... så att du inte känner skam över den och så vidare.
Mm.
Så att det här med att verkligen lära känna sina känslor och få vara i dem.
Mm.
Det är ett sätt.
Mm.
Sen finns det ju massa andra sätt också. Men jag skulle säga att det börjar med medvetenhet och att liksom våga känna sina känslor kring det som har hänt.
Ja, det är så intressant det du säger om ilska. För att jag började hos en ny terapeut för några månader sedan. Och hon... Jag tycker hon pratar om ilska på ett himla bra sätt. Att det är ju en av våra liksom starkaste livskrafter.
Ja, absolut.
Och att liksom när vi är... Alltså ilska är kopplat till protest. Och det är egentligen vårt första... Alltså när vi är små, när vi uttrycker ilska. Så är det vårt första liksom sätt som vi lär oss att säga nej. Alltså jag vill inte, eller jag vill inte ha det så här. Eller jag vill någonting annat. Och det är så himla roligt också hur... För det är en väldigt liksom fysisk terapiform. Så då får jag liksom så här, ja men typ banka liksom eller så här foten i marken och bara så här, nej. Och det är så ovant för mig. För jag har liksom aldrig, alltså jag vet att bara för några år sedan så sa jag till min man så här, jag har ingen koppling till känslan ilska. Alltså jag kan inte minnas en enda gång som jag har varit arg. Mm. Eller liksom, om någon skulle säga så här, okej, men spela teater, typ, var arg på mig. Alltså det, jag kan typ inte ens göra det utan att skratta.
Mm.
Och när jag har varit på så här, boxning, alltså tränat. Så alltså jag tycker det är så, jag kan liksom inte connecta till det. Utan jag blir bara så här superfnittrig och bara, vad är det här? Men där är det ju väldigt mycket liksom... Oftast är de personerna tar det på liksom stort allvar. Och de är helt allvarliga och liksom slåss på riktigt. Alltså, det är klart jag fattar att de inte slåss på riktigt. Men de är verkligen i kontakt med den.
Med känslan.
Med känslan.
Mm. Och låter den komma ut. Och låta liksom... för ilska aktiverar ju oss och aktiverar vårt nervsystem. Och liksom, om vi då hela tiden avbryter den aktiveringen och aldrig låter den liksom få utlopp eller gå klart, och fastnar ju den i kroppen, och till slut fastnar den faktiskt som fysisk sjukdom. Så att vi måste liksom låta kroppen få agera ut de här liksom energierna.
Mm.
Och ilska är precis som du säger, jag brukar alltid säga det till mina klienter och när jag pratar med människor, att ilska är en otroligt potent kraft och en otroligt kreativ kraft.
Mm.
Så om vi lär oss att härbärgera ilska på ett hälsosamt sätt och sen också uttrycka den och ge den utlopp, då kan vi använda den på ett väldigt kreativt och potent sätt. Till exempel så kan vi liksom kanalisera, om ilska då, precis som du säger, har att göra med att sätta gränser och att lära oss att säga nej, och vår första liksom koppling till att uttrycka liksom orättvisor och sådana saker. Det kan vi använda sen till att, ja, men den kanske jag kan kanalisera in i, vad brinner jag för? Jo, jag brinner för att alla barns rättigheter i samhället, liksom, det här vill jag kanalisera liksom, den energin
skapa förändring.
Skapa förändring i det jag brinner för, liksom, i någonting vi vill ta ställning för eller vad det kan vara. Så att ilska har verkligen dåligt rykte, så orättvist dåligt rykte, på tal om orättvist. För det är jag brukar också alltid säga det, att om det var så att någon känsla var fel och förbjuden, då hade vi inte fått möjligheten att känna den.
Mm.
För det är ju liksom, våra kroppar är ju perfekta. Våra system är perfekta. Det är inget fel att, hade det varit fel att känna ilska, då hade det varit som att säga att universum har gjort något fel genom att skapa liksom vår förmåga att känna ilska.
Mm.
Så att vi behöver liksom reclaima våra känslor på ett sätt. Liksom, och de här känslorna specifikt. Så att ilska är en bra känsla. Och jag är ju då tvärtom mot det. Jag kände mycket ilska när jag var liten. Jag är liksom berömd i min släkt för mina raseriutbrott jag fick. Och de kanaliserades ju kanske då inte. Vilket ju, för jag var väldigt liten då när jag hade de här. Kanaliserades ju kanske inte helt rätt då. Liksom, men jag behövde ju support och stöd och lära mig att göra det. Och jag märker nu på min dotter att hon är exakt likadan. Jag brukar säga det. Får jag för mina synder. Men alltså hon stampar med foten när hon säger aj. Och hon är liksom, alltså verkligen så här, hon kan bli arg.
Mm.
Och där är det faktiskt en utmaning för mig att vara en förälder där också, som behöver också få henne att göra saker. Typ, du måste borsta tänderna. Jag vill, du vet, så här jättearg. Och få också låta henne ge utlopp och stampa med foten och säga nej. Och du vet, så här, när hon måste gå och lägga sig eller när vi har bråttom till skolan. Och alltså,
utmaning.
Så det är utmaningar, men så känslor kan vara utmanande, kan man säga, men det är också superintressant som du säger.
Du nämnde ju också nervsystemet, och det vet jag att jättemånga är nyfikna på. Kan du inte berätta lite, alltså om man, vi kan ju bara utgå ifrån för en sekund att man aldrig har hört ordet, hur skulle du förklara?
Nervsystemet är någonting som i de här sammanhangen så är det intressant att veta att nervsystemet är någonting som aktiverar oss. Det är någonting som hjälper oss att reglera energi. Alla varelser reglerar energi utifrån vad som händer runt omkring en. Nervsystemet har jättemånga olika uppgifter, liksom, men i de här sammanhangen så är det intressant att veta att nervsystemet är någonting som hjälper oss att vara antingen aktiverade eller liksom mer lugna, passiva och inte aktiverade. Så att vi har egentligen, nervsystemet styrs av våran hjärna och finns egentligen kopplat till vår överlevnadshjärna. Och det är det som, beroende på vad som händer runt omkring oss, så antingen aktiverar det oss, det antingen aktiverar olika responser i kroppen, eller så avaktiverar det dem. Så att händer det någonting, till exempel någonting där vi känner oss hotade eller någon skrämmer oss. Det kan vara att vi leker och någon skrämmer oss, eller att vi faktiskt det händer någonting riktigt hotfullt som aktiverar oss. Då aktiveras en del av vårt nervsystem som kallas sympatiska nervsystemet. Och sen så har vi dess motsatsdel som är det parasympatiska nervsystemet, som aktiveras av att vi till exempel djupandas, vi lugnar ner oss efter att vi till exempel då, låt säga att jag kan ta det här exemplet för att det är så aktuellt för mig. Jag satt och kollade på en video här om veckan med en läkare, en föreläsare som pratar om just nervsystemet, och i den här videon så för att visa hur det här fungerar. Så helt plötsligt så hade de animerat in att hans ansikte bara blev en sån här dödskalle som bara skrämde den som tittade. Och jag tyckte det var så obehagligt för hela, jag aktiverades verkligen. Mitt sympatiska nervsystem gick igång på en gång och jag började liksom andas lätt och jag blev jätterädd och hela kroppen drog ihop sig och jag fick liksom tunnelseende och jag blev verkligen rädd.
Wow.
Ja, den var skitotäck. Sen kanske andra inte skulle reagera så starkt som jag gjorde, men för att jag är väldigt lättskrämd. Och då, sen kan det vara verklig fara, vi är på väg att bli överkörda, sympatiska nervsystemet aktiveras så att vi liksom kan fly undan från bilen. Så att jag menar, det är en naturlig del att liksom bli aktiverad när någonting händer.
Mm.
Och sen behöver vi, när det har hänt, då kunna gå tillbaka till parasympatiska nervsystemet. Det behöver aktiveras så att vi lugnas ner och vi får lugn och ro. Och vi får tillgång till vår andning igen. Kroppen öppnar upp sig igen. Vi kan liksom börja bli sociala igen och sådär. Så att vi har egentligen ett nervsystem som rör sig mellan de här.
Mm.
För att göra det enkelt så rör det sig mellan de här två. Egentligen så rör det sig mellan de
här två. Jag tänker att men det är också lite mer av ett spektrum. Ja, alltså, vi brukar ju prata mer om så här, ja, men typ fight or flight eller rest and digest. Ja. Men det finns ju ganska mycket däremellan.
Det finns rätt mycket däremellan och Men det man kan säga är att vårt nervsystem hjälper oss att reglera vår energi utifrån vad som händer runt omkring oss och hur vi blir stimulerade.
Mm.
Så någon som till exempel är stressad och kroniskt stressad har ju sitt, som du sa då, fight or flight och sin stressrespons aktiverad hela tiden. Och har väldigt svårt att komma ner i parasympatiska, i sitt lugn och ro eller rest and digest. Och man kan också kalla det för läkningssystemet där vi är, där alla våra kroppsliga funktioner fungerar som de ska. För när vi är i fight or flight och stressrespons, då drar ju kroppen ihop sig.
Mm.
Och för att vi ska ju antingen då fly, fäkta eller liksom spela död.
Mm.
För vi är under hot. Och då stänger kroppen ner våra liksom kroppsliga funktioner. Så är vi i det hela tiden, då är ju kroppen liksom nedstängd och då blir vi till slut sjuka.
Och så energin går bokstavligen åt.
Ja.
Och jag hörde ett så himla bra uttryck. Det var någon som sa så här: stress eats you alive.
Ja, absolut.
Och jag är så här, jag har ju hört det förr, men det var så intressant för att då kopplade hon det också till just att när vi har förhöjda stressnivåer, så på riktigt så bryts våran liksom muscle tissue och allting bryts ner. Så att, så att för att kroppen inte faktiskt får återhämtning och får vara i det här mer återhämtande läget, så bryts kroppen ner. Liksom, har man då väldigt långt gången och låggradig stress, så blir det bara, ja, man bryts ner verkligen hela tiden.
Man bryts ner på alla nivåer, precis som vi pratade om i början, att man bryts ner liksom på en fysisk nivå, man bryts ner på en känslomässig nivå, man bryts ner på en liksom mental nivå. Och det var ju också det som hände mig där någon gång när jag liksom insåg att nu måste jag göra någonting, för jag fattar inte vad som hände med mig, varför mår jag inte bättre. Och då hade jag, då levde jag hela tiden en låggradig stress, ibland ganska höggradig. Men
och det kan ju räcka med egentligen oro för framtiden.
Absolut. Ja, oro för framtiden, det kan vara liksom, det är saker hela tiden som aktiverar det där som gör att vi aldrig någonsin liksom hamnar i långvarig lugn och ro och parasympatikum och sådär. Det kan räcka att vi hör ett pling i vår telefon, att vi går in på sociala medier och ser någon negativ kommentar, eller att vi inte ser någon kommentar och undrar varför. Det är så mycket grejer hela tiden, sett på nyheterna, det är grejer hela tiden som gör att vi är i en liksom låggradig stressrespons hela tiden. Och det bryter ner oss.
Och det, jag tänker kopplat till det du sa om att det faktiskt är viktigt för alla att veta vad ens syfte är.
Mm.
Att om man förutsätter då att känslan av att inte veta och hela tiden gå och undra, vad är mitt syfte? Varför att det i sig kan bidra till någon form av oro eller ovisshet om liksom, vad går mitt liv ut på?
Ja, absolut. Lite så. Absolut. Och om man tänker då, stress och trauma är stress för kroppen. Så för att förenkla det, så om vi tänker på saker och ting vi är med om när vi är små, så, och när vi växer upp, men det är såklart också när vi är vuxna så händer det ju saker hela tiden, som överväldigar oss och överväldigar vårt nervsystem och gör att vi hamnar i stressrespons. Överväldigande saker kan vara vad som helst, det är väldigt olika för alla. Men om vi har hela tiden någonting som överväldigar vår vårt system, vårt nervsystem, så att vi hamnar i stressrespons. Om vi då, låt säga att vi har massa sådana grejer som ligger kvar och skvalpar från tidigare i livet som vi inte riktigt har integrerat, då är vårt nervsystem väldigt känsligt.
Mm.
Så att om vi säger att vi har det och sen så har vi då saker som händer i nuet hela tiden som påverkar vårt nervsystem, då är vi i en konstant stressrespons. Vi riskerar hela tiden att bli liksom överväldigade hela tiden. Vi har ingen möjlighet att liksom... återgå till någon slags normal status. Mm. Så vi ligger hela tiden i det där.
Mm.
Och stress och trauma, det vi har varit med om, och stress och sånt som vi är med om nu, det gör att vi förlorar kontakten med vår kropp.
Mm.
Vi förlorar kontakten med vilka vi är, vår sanning, vår essens. Vi förlorar kontakten med... närhet till relationer. Vi förlorar kontakten med våra sunda tankar. Så stress och trauma och överväldigande upplevelser, det gör i grunden att vi förlorar kontakten med saker och ting. Mm. Alltså vår kropp, relationer, närhet. Vi förlorar kontakten med vår essens, vilka vi är.
Mm.
Vi förlorar kontakten. Det är liksom som ett... Det är som ett avbrott.
Mm.
Om vi tänker att vi är hela människor. Vi förutsätter att vår livsupplevelse ska vara att vi är en helhet av kropp, tankar, känslor och beteende som liksom jobbar i samklang med varandra. Så det trauma och stress gör, det bryter upp den här samklangen.
Mm.
Och när det bryts upp, när vi förlorar kontakten med kroppen, med dem vi är, då förlorar vi också kontakten med meningen med livet.
Mm.
För då vet vi inte, då har vi inte koll på, men vem är jag? Vad vill jag med livet?
Mm.
Och när vi helt plötsligt då inte vet vad vi vill med livet, då far vi ju runt som ett löv för vinden.
Mm. Mm.
Och bara det i sig då blir återstressande.
Just det.
Bara det i sig gör att vi blir mindre stresståliga. För att vi bara rycks med hit och dit. Vi har ju liksom inga rötter.
Mm.
Så att det är liksom... Ja.
Vad tror du om man skulle säga så här? Att om vi tar de här två polariteterna med liksom fight or flight och rest and digest.
Mm.
Att det parasympatiska, alltså det vill säga det lugna delen i nervsystemet.
Mm.
Kan man liksom hårdra det och säga att när vi inte känner trygghet, alltså det vill säga allt förutom när vi verkligen är helt säkra på att vi känner oss trygga, är egentligen någon form av stressrespons?
Det skulle man kunna säga. Väldigt enkelt så kan man säga att trauma och stress är en frånkoppling från trygghet.
Mm.
Och då har du att göra med det som jag pratade om, att har vi ingen kontakt med kroppen, då är vi inte där är förlust av en förankring.
Mm.
Så då är det förlust av lite trygghet.
Just det.
Har vi inte kontakt med vilka vi är i grunden. Vem jag är. Friheten att vara mig själv till fullo.
Mm.
Har vi förlorat den kontakten, då förlorar vi ytterligare lite trygghet. Förlorar jag kontakten med mina nära relationer på grund av saker och ting som har hänt.
Mm.
Till exempel att jag växer upp i ett hem där närhet eller där det pågår övergrepp. Eller vad som helst. Liksom.
Yeah.
Vad heter det? Neglekt på svenska.
Ja, men...
ja. Där vi inte har anknytning till våra
försummelse,
föräldrar.
Kanske.
Ja, precis. Känslomässig försummelse. Där vi inte har anknytning till våra föräldrar eller vårdnadshavare. Och, så jag har liksom inga trygga relationer. Då har jag förlorat ytterligare en kontakt med en trygghet.
Mm.
Så det är verkligen förlust av trygghet.
Mm.
Och då handlar ju läkning av stress och trauma att återknyta trygghet på olika sätt.
Och det där är så intressant, för att det här jag tänkt så i och med också att den här terapiformen som jag har börjat i, den handlar väldigt mycket om nervsystemet.
Mm.
Och det är så intressant att se hur ofta, alltså hur ska jag säga det här utan att det låter konstigt, men hur ofta jag går in i en känsla av otrygghet kopplat till min relation.
Mm.
Att liksom... Och då ska ju, alltså det är därför jag menar att det här kan låta konstigt. Det finns ju absolut ingen verkligt hot.
Nej.
Men på grund av saker som jag har varit med om och liksom familjerelationer och sådär, så kan liksom bara att min partner till exempel har en dålig dag och att han mår dåligt och är stressad, alltså det triggar mitt nervsystem så otroligt hårt för att jag har liksom levt som medberoende i ett helt liv till en förälder. Så att och det där tycker jag är så otroligt spännande. Att så här, och för mig har ju... Jag tror att jag alltid har letat efter svar som har varit så otroligt komplicerade.
Mm.
Och till slut landar jag bara i att så här, men gud, jag behöver bara andas.
Ja.
Och det är liksom switchen.
Ja.
Jag kan, och nu kan jag också, alltså jag kan känna fysiskt i min kropp hur både tankar och då liksom tillstånd, typ att någonting utifrån som att han mår dåligt. Jag bara känner så här, mina axlar åker upp, jag liksom... Alltså det nästan blir lite stickigt i fingrar. Mm. Alltså jag blir så påverkad rent fysiskt. Mm. Och sen så efter kanske 5 minuters djupandning. Där jag verkligen bara sitter och bara. Och det liksom är borta. Det har skiftat helt.
Mm. Ja men det är precis. Det är exakt. Och det är verkligen det som på något sätt. Exakt det där som du beskriver. Som gjorde att jag också fick svar på den där frågan så småningom. Det där att okej, men varför mår jag inte bättre? Jag som har gjort allt. För att jag behövde få den här nyckeln att falla på plats. Att okej, det är en fysiologisk reaktion i mig. Jag har suttit hos terapeuter och pratat och pratat och pratat och pratat. Och vi har hållit på med känslor. Och som sagt, att liksom förstå sina känslor är absolut superviktigt. Men också
för att det i sig, själva förståelsen, kan ju faktiskt också bidra till att man börjar andas djupare och lugna ner nervsystemet. Men det behöver inte
man vara behöver
så.
Både, men man behöver både och. Men den där sista biten med att okej, det här är en fysiologisk effekt. Det går igång i mitt nervsystem just nu. Det här är ingenting jag kan hindra. Jag kan inte stoppa det. Jag kan inte göra någonting för att det är en fysiologisk effekt och reaktion. Så att jag måste förstå det så att jag då kan djupandas.
Mm.
Och det här kan jag säga, det här händer i min relation så har det verkligen varit en sån jättestor grej där jag till exempel om jag och min man börjar bråka om saker så har jag haft en reaktion där jag totalt har gått in i avstängdhet. Jag har liksom egentligen i princip lämnat min kropp. Jag har inte varit kvar, jag har inte kunnat möta hans blick, jag har inte kunnat höra hans ord. Jag har suttit som fastfrusen liksom bredvid honom.
Mm.
Och allt han säger till mig liksom hör jag bara genom linsen av att jag är i livsfara. Fast jag har såklart aldrig varit i fara. Vi minns ju inte ens efteråt vad vi har bråkat om för det varit så liksom töntigt. Liksom.
Mm.
Men min kropp har snappat upp på någonting och känner igen sig från någon gång tidigt i mitt liv. Där mitt nervsystem och där jag fick lära mig att nu är det fara och färde.
Mm.
Så då behöver jag liksom ha den förståelsen. Han behöver ha den förståelsen. Oj, nu sitter Leila i en sån här reaktion. Vi måste låta den reaktionen går klart. Och sen, för det som sker i hjärnan att när en sån reaktion händer då stänger vi av tillgången till vår rationella hjärna.
Ja.
Vi trillar ner i överlevnadshjärnan.
Just.
Och vi kan inte prata oss ur överlevnadshjärnan. Nej. För det sker inte.
Och det här finns ju enormt mycket forskning på. Mm.
Ja, så det man måste göra eller som vi då har upptäckt det är att vi behöver skapa space för mig att få vara.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bara i överlevnadshjärnan en stund och låta reaktionen gå klart.
Mm.
När den har gått klart och jag har reglerat mitt nervsystem och mina känslor tillbaka till liksom lugn och ro, då kommer min rationella hjärna online igen och då kan vi prata om saker och ting.
Yeah.
Saker och ting. Innan det kan vi inte det.
Nej. Och jag tror att många kan lyssna på det här och tänka så här, oh, men gud vad jag känner igen mig.
Mm.
Men alltså kanske inte riktigt, eller i alla fall om jag pratar ur min egen erfarenhet, att jag förstod aldrig på djupet att så här, vår förmåga att lyssna, den på på riktigt, alltså mätbart i forskning, visar att alla människor inom konflikthantering, liksom, så fort vi hamnar i en konflikt så blir vår förmåga att lyssna mycket sämre, vår förmåga att kommunicera. Ja. Alltså ja. Allt det här blir påverkat.
Mm.
Och det betyder ju också egentligen att det bästa som man kan göra när man hamnar i, alltså, sen beroende på hur konfliktbenägen man är, så kanske man hamnar där mer eller mindre ofta, men jag hamnar där ganska ofta.
Ja, det gör du.
Och då tänker jag också så här, det bästa man kan göra egentligen, det är ju bara att börja se mönstret tidigare och tidigare och tidigare, ja, och ta en paus.
Ja, exakt.
Bara så enkelt.
Ja, och det är det man behöver göra. Och man behöver också, ens partner behöver också vara med på noterna och förstå det här, så att man, okej, nu behövs det en paus. Inte för att jag,
nej,
inte respekterar dig.
Så att man inte
dig,
känner sig bortstött.
Precis,
liksom.
Mm. Utan för att jag har verkligen inte mina sinnesfulla bruk online nu. Jag kan inte ta det här nu, för att vi kommer inte komma någonstans. Vi behöver hålla space för det här och liksom låta det här finnas. Och sen så kan vi gå vidare. Och det är ganska mycket begärt. För jag menar, när man är i en, man vill ju inget annat än att bara liksom,
nej, precis,
skylla på,
man vill ju överlevnad
liksom,
i den stunden. Den känns ju som att nu måste jag lösa det här.
Exakt.
Annars dör jag.
Typ. Precis, exakt. Men, och jag tror att väldigt många känner igen sig i det.
Mm.
Och vi triggas på olika sätt. För mig handlar det väldigt mycket om att jag går in, just i den situationen med min man, att jag går in i en frys.
Mm.
Jag försvinner, jag lämnar min kropp. Jag blir så rädd så att jag lämnar min kropp. Och innan jag förstod det här och innan han förstod det här, så var det också svårt för honom att ta till sig. Men hur kan du lämna kroppen av det här? Liksom, du, nu, liksom lite så här.
Man försöker förstå det rent logiskt.
Ja. Men för en annan kan det vara, kan triggningen innebära att man går in i fight. Och då vill man slåss och man vill göra motstånd och man vill härja. Och beroende på vilken relation det är jag hamnar i med det här, så kan jag ha den reaktionen också. Men sen så kan det också vara att man då går in i flight. Att man vill fly,
just
man vill
det,
undvika, man gömmer sig. Man liksom, så att det beror lite på.
Och då kommer vi också in lite på anknytningsmönster, gissar jag.
Hur,
vad man har lärt sig egentligen kopplat till sin anknytare.
Ja,
jag vet inte om det kallas så.
Ja, men det är ju ofta ens föräldrar eller ens vårdnadshavare som liksom är ens primära liksom motpart i anknytning. Liksom.
Just det.
Så att det hänger absolut ihop. Och då får man ett mönster på hur man liksom relaterar till andra människor beroende på det. Som sen följer med hela livet. Och det gäller inte bara andra människor. Det kan också gälla, jag vet att det är många som inom mycket olika business coach modaliteter eller vad heter det, metoder, pratar om att man också faktiskt får det anknytningsmönstret i relation till sin business och sådär. Att det kan ta form i flera olika liksom, på flera olika sätt i ens liv.
Som jag sa, för mig är det ju verkligen så här, jag går ju väldigt lätt in i att jag försöker hitta svar som är mer komplicerade än vad de behöver vara.
Ja. Ja.
Och vi har ju faktiskt redan gett svaret på, eller liksom lösningen på det här. Men om man känner så här, jag vet inte, antingen att liksom bara sätta sig och djupandas känns för långt bort eller för liksom overkligt eller inte tillgängligt på något sätt. Finns det någonting annat? Finns det andra tips som du kan ge för att liksom reglera nervsystemet i en stressad situation?
Mm. Paus är ju det viktigaste. Mm. När man vill reglera nervsystemet så är ju paus det viktigaste. Att liksom, det är det här som vi pratade om förut, medvetenheten kring att okej, nu vi måste liksom uppmärksamma och förstå och erkänna att det är det här som sker.
Mm.
Sen så tänker jag också många gånger att man måste inte alltid göra allting i stunden.
Mm.
Utan precis som du är inne på, så tror vi att vi måste, när vi är triggade så tror vi att vi måste lösa allting i stunden. Så att jag tänker att vi måste inte alltid alls lösa allting i stunden, utan vi kan låta det, vi kan bli nyfikna och medvetna och låta det vara pausat. Och vi kan låta det vara i pausat läge ett tag.
Mm.
Men sen handlar det jättemycket om att reglera känslor.
Mm.
Som vi pratade om förut. Det handlar jättemycket om att lära känna sin kropp.
Mm.
Att förstå sensationer och upplevelser och så vidare i sin kropp. Det handlar om att lära känna ens egna olika beteendemönster och hur de är kopplade till de här reaktionerna. Det är liksom att lära känna, att reglera sitt nervsystem handlar jättemycket om också det fysiskt. Så beröring är en sak. Man kan lägga en trygg hand på sig själv. Man kan ta sin hand och lägga på hjärtat eller magen, nedre delen av magen. Jätteviktigt att få kontakt med nedre delen av magen. Sätt fötterna ner i jorden så du får kontakt med jorden. Lägg dig ner mot jorden på liksom en yogamatta eller mattan på golvet. Alltså grunda dig. Håll tunga stenar i handen eller i fickorna. Det handlar väldigt mycket om att få kontakt med delar av oss själva som förankrar oss tillbaka in i de delarna som vi förlorar kontakt med. Där andetaget är ju det mest tillgängliga. Sen liksom andra saker man kan göra när man liksom kanske inte är i ögonblicket, det är att vara ute i naturen mycket. Det finns massa olika saker.
Alltså vet du vad jag har tänkt på senaste tiden? Och det här är, alltså det har nästan blivit som en typ awakening för mig. Att jag bara, what? Men musik.
Ah, ja.
Alltså det kan transformera på en sekund. Jag kan liksom... Det är helt, alltså, och det är nästan så att jag tänker att vi kanske ska klippa in typ 2 eller 3 låtar.
Ja.
Och bara låta dem som lyssnar se vad som händer i kroppen när man lyssnar.
Ja.
Och vad som väcks, vilken del av nervsystemet som triggas igång. Och bara se hur det påverkar en. Men...
Nej, men musik är jätteviktigt och man kan sätta på musik, skaka kroppen, bara låta kroppen skaka i takt till musiken. Man kan fuldansa i takt till musiken för att låta liksom, om man har mycket att man känner sig sådär edgig och stissig liksom, har mycket sån energi i kroppen, dansa ur, skaka ur, gå ut och spring korta liksom intervaller. Har du där emot liksom ibland så behöver man lugna ner, så då behöver man göra lugnande aktiviteter. Och mycket av det har vi redan pratat om. Men ibland behöver man också göra aktiva saker. Och då passar de här grejerna bra. Sång är jättebra. Fulsjung. Sätt på musik.
Eller typ, vad heter det? Nynna.
Nynna. Gör liksom hummande ljud med liksom olika hummande ljud. Föreställ dig att du låter som en liten humla. Det hjälper dig att aktivera vagusnerven som är... kopplat, vi ska inte bli för tekniska, men nervsystemet sådär. Den hjälper till att lugna jättemycket och komma till parasympatiska nervsystemet. Det finns massa olika saker man kan göra. Det jag vill säga när du tar upp det här med musiken, det är också faktiskt att om du andas en liten stund och försöker komma i kontakt med din kropp intuitivt, så vet din kropp vad du behöver. Och då är det lätt att man kommer i kontakt. För jag menar, om man går tillbaka, långt tillbaka i tiden, liksom man tittar på alla shamanska medicinmän och kvinnor, och man tittar på yogiska traditioner och urfolkstraditioner, och liksom, musik har alltid använts, trummor och skallor, musik har alltid använts i liksom, och dans och läkning. Så din kropp vet, så vi kan också gå in i kroppen och lyssna intuitivt vad vi behöver liksom. Gråt, skrik, använd kroppen. Kroppen behöver användas liksom. Det är så vi reglerar nervsystemet. Sen vill jag också bara återgå till en sak som du har sagt några gånger nu, det här med enkelhet. Ja, jag är också en person som komplicerar till allting. Och är det någonting som jag verkligen liksom vill bjuda in folk till, det är att förenkla. För vi vet, vi har det i oss. Vi vet, och vi behöver inte krångla till. Vi behöver inte prata nervsystemen en gång. Vi behöver bara, okej, känner jag mig trygg eller otrygg? Känner jag mig nedstämd eller lycklig? Liksom, vi behöver inte göra det mer komplicerat. Ta det från en som har typ komplicerat till livet i oändlighet liksom. Forever.
Ja. Men jag tror, jag håller med dig. Och ja, det alltså så här, jag tror att det som också är det, att vi gärna, alltså hjärnan, alltså det vill säga mindet, egot, den vill ju väldigt gärna att det ska vara svårt, för då blir det en utmaning och då finns det en belöning, och det liksom, det finns massa fördelar med att göra saker svårare än vad de är. Men sen så tror jag också ibland att det kan finnas ett motstånd till att faktiskt läka, att man,
absolut,
att man verkligen på något sätt intuitivt, kanske på ett undermedvetet plan, vet att om jag bara skulle sätta mig ner nu och andas i 5 minuter, eller om jag går in och tar en kalldusch, eller så skulle det hjälpa, men det finns ändå en stor del av en som vill hålla kvar vid det här, för det är också det som är tryggt, och det är det som är bekant, precis.
Och vi vet inte riktigt vilka vi blir när vi läker, och det är väldigt skrämmande, för att en del av en grej som trauma gör med oss, och stress och överväldigande upplevelser, och just den här av avknoppningen från oss själva som vi pratade om förut, när vi förlorar kontakten med oss själva och vi märker att det var inte tryggt att vara oss själva. Mm. Jag måste bli någon annan för att jag ska få känna trygghet. Just jag måste bli någon annan för att få mina behov tillgodosedda. Mm. Då har ju de personligheterna som vi har skapat i relation till det det blir väldigt läskigt att släppa taget om dem, för då tror vi ju faktiskt att vi ska dö. Mm. För det var ju så vi lärde oss att vi överlevde. Så om jag har blivit en perfektionist eller medberoende eller presterare eller vad jag än har blivit, så har jag ju blivit det för att överleva. Så det är väldigt skrämmande att släppa taget om dem, för då kanske jag dör om jag gör det. Mm. Alltså på en överlevnadsnivå så handlar det om det. Och på en rationell nivå, när vi är i den delen av hjärnan, så förstår vi att det inte är det handlar om.
Och det är därför man aldrig ska fråga sig själv på ett rationellt plan: vad har jag varit med om för trauman?
Nej, precis.
Det leder, alltså om man inte har varit med om så kallade accepterade trauman, och det finns ju sådana i samhället, alltså har man varit med om typ misshandel eller övergrepp, eller, alltså det anser vi alla egentligen vara trauman, men om vi släpper det rationella så kan på riktigt bara så här, att man tappade bort sina föräldrar i matvarubutiken i 3 sekunder var ett trauma.
Absolut. Absolut.
Eller ännu liksom larvigare. Men alltså en ännu kanske mer grej som vi alla liksom är med om och som blir väldigt accepterat, det är ju det här när vi ska börja gå på dagis eller börja gå på skolan och föräldrarna liksom säger hej då till superledsna gråtande barn. Det bara måste göras.
Ja.
Det är ingen som liksom är så här: nej, men vårat barn grät så mycket så att vi struntade i det. Alltså det händer ju inte, utan alla går igenom de här sakerna, vilket gör att det blir väldigt socialt accepterat, men det kan ändå bli ett känslomässigt trauma.
Ja, exakt. Och det är det som man ibland... Det finns psykologiska, väldigt tekniska termer för det, och sen finns det enklare termer, på tal om att göra saker och ting enklare. Men man kan prata om trauman med stort T. Det är de här chockartade katastroferna, stora grejerna som sker, och kanske också sker en gång eller två gånger, som sker över kortare tid, typ olyckor, naturkatastrofer, dödsfall och sådana saker. Medan sen så finns det de här traumorna som är med litet T. De sker mer över tid, de är mer känslomässiga, det är mer utvecklingstrauman, anknytningstrauman, typ som du nämnde nu. Det här med att man lämnas på förskolan återupprepade gånger när man är liten. Det är ingen som menar något illa med det, utan det är en del av livet. Eller det kan vara liksom känslomässig försummelse som vi pratade om förut. Känslomässig försummelse kan vara mer eller mindre medveten av föräldrar. För det kan vara föräldrar som bara inte har möjlighet att vara tillgängliga, eller så, för de har sitt eget. Och det kan vara liksom alla möjliga saker. Det kan vara fattigdom, det kan vara liksom skilsmässa, det kan vara liksom arbetslöshet, det kan vara alla möjliga grejer som sker över tid, som vi ofta inte ser som trauman. Och sen så det lilla barnet kan ju bli liksom traumatiserad av att ramla av en cykel liksom, om inte det blir omhändertaget på rätt sätt liksom.
Sen tänker jag också att så här, det mest kanske utbredda traumat eller vad man ska säga, det är ju, föreställer jag mig i alla fall, just kopplat till vår anknytning, men sen också att vi dras till det som känns bekant. Att vi kommer alltid att hitta en partner som kan trigga oss på precis rätt sätt. Så att vi alla som lever i en relation lever ju kanske, om man inte är väldigt medveten och jobbar på det här, så lever man ju många gånger i en liksom relation som faktiskt triggar ens nervsystem.
Ja. Det återtriggar hela tiden, det återskapas och återtriggas. Och våra kärleksrelationer, vår kärlekspartner, är ju den som utgör det ypperligare tillfället att läka våra trauman. Det finns ingenstans det aktiveras så mycket som i relationen till partnern. Så att där har vi ju liksom, på tal om då hur medveten man är och på tal om att allting börjar med medvetenhet, att där har man ett ypperligt tillfälle att börja läka. Men det är inte liksom, det är ett ganska liksom intensivt arbete liksom att ge sig in. Nej, det är det absolut.
Ja, det är det. Lilla, det finns faktiskt lyssnarfrågor från de som lyssnar på podden. Som, det är väldigt många som är intresserade av det här med nervsystemet och trauman och allt vad det innebär.
Gud vad kul.
Så jag tänker att vi slumpmässigt tar fram några frågor här. Och vi, den här frågan tänker jag, den är ju, vi har ju varit inne på väldigt mycket, men vi får se, det kanske kommer fram någonting mer som du liksom inte har pratat om. Hur läker man från trauman? Metoder, övningar, rent konkret?
Det, man kan göra det på olika sätt, det beror lite på liksom vilken ingång man har, men man kan, ibland så, eller ofta så pratar man om olika nivåer. Oftast så brukar man, det traditionella är att man går i terapi, man lär sig hantera sina känslor, man, liksom, man pratar om top down, man börjar liksom från den rationella hjärnan och så tar man sig neråt och så börjar liksom ner mot kroppen och så blir det mer det liksom intellektuella och sådär, så håller man på liksom med det känslomässiga och det mentala, man tittar på beteende och tankar och det är liksom, ofta så håller man på med KBT, vilket är kognitiv beteendeterapi, och så tittar man på sina tankar i relation till sina beteenden och så börjar man där. Det är ett sätt att göra det på. Ett annat sätt att göra det på är precis det vi har pratat om, att man börjar från bottom up, att man börjar från kroppen och uppåt, vilket jag mer och mer börjar liksom landa ner i, att det är kroppen allting sker. Det är liksom, och då gör man ju det på alla de sätten vi har pratat om, att man liksom hittar olika, det finns en terapimetod som heter somatic experiencing, som är väldigt intressant. Är det kanske den du, ja precis, den är väldigt intressant, för där är det väldigt mycket, man utgår från att det är liksom helt och hållet biologiskt och fysiologiskt, och det är superspännande. Så det är liksom alla de grejerna vi har pratat om egentligen. Man får, det som jag skulle vilja skicka med, det är att vart är du i livet nu? Vart har du möjlighet att börja? Är det med dina känslor? Är det med dina tankar? Är det med dina beteenden? Är det inom dina relationer? Är det inom liksom, är det med din kropp du vill börja? Så att på någonstans se hur ditt liv ser ut just nu. Vart behöver du börja? När det gäller alla de här liksom olika aspekterna. Och börja där, skulle jag säga.
Just det. Sen finns det ju, jag tänker så här, gratis. Jag brukar alltid fråga mina gäster om så här, vad finns det som man kan göra som är gratis och som kostar pengar? Och terapi, tänker jag, det är ju lite reserverat för de som har råd att betala för det, om man inte går via någon social liksom så. Men en person som jag men ganska nyligen började följa, det är ju Mastin Kipp. Som är helt fantastisk och som liksom kommer med såna här väldigt slagkraftiga, kortfattade men ändå jätteinsiktsfulla grejer, som till exempel att just det här med självständighet, att vara väldigt självständig är en traumarespons. Att liksom vi ingen person som känner sig trygg och liksom mår bra har den typen av beteende.
Precis.
Och det tycker jag också, det var en sån här bara wow.
Nej, men det är verkligen så, för att när vi är i när vi mår bra och vi är i ett tryggt läge, då, vi är ju sociala varelser. Så vi har ju liksom, vi ska egentligen vara i ett socialt läge. Och även de som, jag har varit väldigt liksom snabb med att säga att jag är introvert och att jag älskar att vara introvert. Men att vara introvert kan också vara en traumarespons. För att det är för smärtsamt svårt och jobbigt och svårt att vara med människor. Så att hela tiden ett naturligt skönt läge för oss är att vara sociala. Så blir du väldigt obstinat, independent och fri, då har du liksom gått åt andra hållet liksom på den skalan. Så det är därför jag säger att det är intressant att titta på när man ska börja läka. Att titta på att vilket beteende eller vilka tankar, vilket är mest utmärkande i ditt liv, och börja där. Det kan vara ett relationsbeteende och börja där i så fall. Men att börja med någon som är traumainformerad, som förstår de här grejerna. Om det då är en coach, en terapeut, en yogalärare, kanske på dina yogaklasser när du går på yoga. Det finns många yogalärare som är traumainformerade nu för tiden. Det kommer mer och mer. Eller meditation, gå på. Det finns gratis meditationer. Mycket buddhistiska center har liksom
och idag gratis finns ju meditationer online.
Jättemycket finns online. Följ Mastin Kipp, för han släpper mycket videos. Han släpper inte så mycket övningar och sånt man kan göra. Det är det som ofta brukar vara problemet med gratis grejer på nätet, att man oftast aldrig kommer riktigt till övningarna. Men
finns det böcker som du skulle rekommendera?
Ja, jag har en hel uppsjö av böcker om trauma.
Ska vi länka dem i
Det kan vi göra. Böcker om trauma kan lätt bli lite komplicerade, men jag ska leta fram de lättaste jag har.
Ta de mest basic.
Ja, precis. Det finns faktiskt en som jag kan nämna på en gång som är väldigt basic och väldigt enkel. För han har jobbat med trauma sedan 70-talet. En amerikansk psykiater. Han är fantastisk, men han har gjort allting väldigt tillgängligt. Den heter The Transformation. Dr. James Gordon heter han. Och där pratar han om shaking, som jag pratade om förut. Han pratar om visualiseringar man kan göra. Han har andningsövningar. Så det finns flera övningar i den boken som är gratis då, om man har köpt boken. han gör mycket grejer på sin sida som är gratis, där han faktiskt går igenom övningar.
Ah,
så han är ett väldigt bra tips. Han gör ju allt på engelska då. Men, så det är ett väldigt bra tips.
Mm.
Och då är, betalar man ju bara för boken, vad den nu kostar. Strax under 300 kronor kostar den något sånt, tror jag. Den är jättebra.
Mm. Alltså alla frågor är så himla så här, breda.
Ja, det brukar vara så.
Men den här tycker jag är väldigt intressant. Hur skiljer sig långtgående trauman, exempelvis krig eller incest, med engångstrauman som typ en bilolycka?
Ja, men det är ju det vi pratade om förut. Att är man i långtgående trauman, det som de gör om man hela tiden, låt säga att man är i det från barn, det de gör är att de till slut börjar liksom påverka utvecklingen av hjärnan.
Mm.
För att om du som barn växer upp under sådana förhållanden, då får aldrig, och du samtidigt ska utveckla din hjärna, då kommer du aldrig till den rationella delen av hjärnan, och då får du svårt att utveckla den delen. Så du är hela tiden i din överlevnadshjärna och i din känslohjärna, och då får du svårt att fokusera, du blir väldigt känslig för ångest och stress och liksom vad heter det, stimuli, det är liksom hela, du kommer aldrig, du får problem att utveckla din liksom logiska hjärna, frontalloberna. Det betyder inte att du aldrig kommer kunna göra det, för vår hjärna är ju så fantastisk att
plastisk.
Vi faktiskt, ja precis. Så att det, men så är du hela tiden utsatt för det, då blir du med stor sannolikhet en person som är väl, som lever i ur ett överlevnadsperspektiv hela tiden, vilket vill säga att du ser världen som hotfull. Du filtrerar världen som en farlig plats. Andra människor är farliga. Allting blir liksom filtrerat utifrån att du är fast i din liksom överlevnadshjärna. Och då blir, om du då har liksom, däremot är med om till exempel en olycka eller någonting som sker kort över tid, då har du ju mycket större möjlighet att, att liksom integrera det. Har du stöd av vuxna runt omkring dig, eller om det sker i vuxen ålder, om du har stöd av andra människor runt omkring dig och liksom kan återintegrera den upplevelsen ganska snabbt efteråt, då är ingen större fara själv. Då kan du liksom återgå med livet som vanligt. Såklart så liksom behöver man ju liksom ändå ta, man behöver verkligen ta hand om det. Men om du är en sån här långtgående trauma hela tiden, då får du liksom inte en chans att komma tillbaka till det här normalläget hela tiden. Och hela livet blir liksom farligt. Vilket det går att läka såklart, men man behöver se det som att ens personlighet har blivit anpassad. Allting har blivit anpassat kring det. Liksom.
Mm.
Ens fysiologi och allting. Liksom.
Mm. Medan om man jämför med bilolyckan så kan det vara att det är egentligen ingenting kopplat till ens personlighet och så som har blivit påverkat. Men man kan bli återtriggad i specifika situationer.
Ja, ljud och liksom dofter och sådana saker man kan bli återtriggad. Mm. Det kan man också liksom jobba bort.
Mm.
Och det kan ju ske ganska länge, så kan det vara ganska länge beroende på hur väl man har tagit hand om det. Men framförallt så handlar det om ens hjärna som aldrig riktigt får en chans. Vi får aldrig riktigt en chans att hamna i vår rationella hjärna och bli sociala och må bra. Och liksom, vår kropp hela tiden utstrålar stressrespons eller stresshormoner som gör att liksom kroppen är ett tillstånd som vi pratade om tidigare som inte är så.
Man pratar ju väldigt mycket, vet jag, i USA om alltså, att hjärnan är, och jag vet inte om det heter plastisk på svenska.
Ja.
Men att den liksom, den är formbar och den kan hela tiden utvecklas, så att den är väldigt, väldigt, alltså framförallt vet jag när de pratar om beroenden och sånt, att man faktiskt kan läka, alltså läka allt egentligen.
Absolut. Och jag följer en läkare, Dr. Gabor Maté, som också är fantastisk att följa det också. Han har hur mycket grejer gratis på YouTube som helst.
Ja, men han är helt
fantastisk. Han är helt magisk. Jag har gått onlinekurser och sånt för honom. Han är helt magisk.
Mm.
Men där kan man hitta otroligt mycket gratis på YouTube. Sök på hans namn, så där kan man verkligen komma åt. Men det han säger om beroenden är ju inte liksom att det är fysiologiskt.
Nej.
Liksom. Han säger att att det är en anpassning till det vi har varit med om. Och om vi ser det ur det perspektivet, om vi då läker, för att knyta tillbaka till det vi började prata om vi läker det vi har varit med om, då läker vi vår hjärna också.
Ja,
och kan, det är verkligen så. Att det är så. Liksom,
Och alltså jag älskar honom till att börja med. Men sen också, för mig är ju det här väldigt mycket en självupplevd upplevelse.
Ja. Ja,
jag har ju verkligen varit typ, det känns som jag har varit en helt annan människa. Och idag så vet jag att väldigt mycket av mina olika liksom, beroendebeteenden, om jag kallar det så. Jag kan ju se hur det var, alltså konkreta traumaresponser.
Ja.
Det var inget annat. Det handlade inte om att jag var sockerberoende eller att jag var, utan det var bara ett sätt att hantera känslor.
Ja.
Så att, och jag tror att så här, ju mer man förstår om hur allting hänger ihop, ju tydligare blir det. Och ju mer kanske också benägen blir man att vilja testa och liksom, dragen till att kanske investera i någon form av terapeut. Eller, och jag, så här, jag säger till alla som lyssnar, börja med att läsa böcker, börja med gratis material. Men om du känner att så här, nej men jag har saker att läka, tveka inte. Alltså, vi behöver hjälp utifrån, för att de här... Alltså alla våra mönster, de sitter ju där av en anledning.
Mm.
Och det är jättesvårt att göra allting själv.
Ja, och det är verkligen så befriande. För då slipper vi bära på det här att nej, men jag är en beroende personlighet så jag kan aldrig läka mina beroenden.
Nej.
Eller jag har ärvt min beroende hjärna av hela min släkt som är beroende. Nej, men så är det inte. Du kanske kan vara den första som bryter mönstret faktiskt. Och ni inser att nej, men så är det ju inte alls. Det här kan jag ju liksom lösa. Så att det är verkligen... Det är verkligen en inbjudan till frihet skulle jag vilja säga.
Mm,
verkligen. Och det är också därför jag har liksom skrivit en hel bok om det här. Och där jag verkligen har eftersom att jag själv har kommit så... Jag nämnde mina ätstörningar i början. Ätstörningar ser jag nästan likadant som. Och det kanske är liksom lite far out there. Men för mig är ätstörningar samma sak som beroenden.
Mm.
Jag hade också beroenden.
Yeah.
Men ätstörningen tar form av liksom matberoenden eller liksom beroenden av kontroll eller vad det är. Så liksom, jag hade också alla möjliga små beroendebeteenden. Och de flesta har beroendebeteenden vad det än är. Liksom, om det är sex eller spel eller shopping eller mat eller vad det än är.
Mm.
Som ett dysfunktionellt eller ohälsosamt, inte ordet dysfunktionellt, men ohälsosamt sätt att reglera känslor och reglera nervsystemet. För det är det det handlar om.
Jag tycker, vad heter han? Tony Robbins pratar ju om resourceful eller unresourceful ways. Och det tycker jag är ett väldigt bra ord, för att alltså, det betyder ju egentligen, resourceful tänker jag, nu ska jag, det blir alltid problem när jag ska översätta engelska ord, men alltså det är nästan lite så här, jag tänker att det är alltså gud, nu står det helt still.
Men resurser, att vi har inre resurser som kreativitet och liksom sådär.
Ja, så att liksom ett man ska säga, resursrikt sätt att möta ett behov, då betyder det också att vi har flera olika alternativ och att vi liksom, vi vet hur vi på ett effektivt sätt kan möta våra behov. Medan om vi pratar om unresourceful ways, då blir det ungefär att vi, det enda vi vet för att ta oss ur den här känslan är till exempel äta socker eller röka eller dricka eller vad det nu kan vara, överäta. Så att det är liksom...
Men det är viktigt att förstå att vi måste också känna oss trygga med att vara resourceful. För gör vi inte det, då kommer vi aldrig riktigt våga vara det.
Nej.
För det är lite läskigt att liksom bara ta sig an livet på det sättet också.
Ja.
Och om vi inte har skapat resurser för att vara trygga och förstår hur liksom saker och ting hänger ihop med otrygghet från liksom uppväxtår och allting sånt, då är det svårt att bara hoppa över till att börja liksom använda sina resurser.
Yeah.
Så det är en viktig del tycker jag.
Ah,
eller
verkligen.
Har jag också upptäckt själv. Det är en otroligt viktig del.
Otroligt.
Men
din bok.
Ja, där kan vi prata om otrygghet. Jag får säga. Absolut inte otrygghet, men det har varit en läskig process. Verkligen att skriva den. Men det har varit fantastiskt.
Berätta lite om hur kom idén till boken?
Idén till boken kom för ungefär 1,5 år sedan. När jag var i Thailand i några månader innan allt det här som sker nu hände. Då kom idén till boken. Jag har alltid velat skriva en bok. Så länge jag kan minnas har jag liksom velat skriva böcker. Men jag har aldrig riktigt vetat vad jag ska skriva om. Apropå det här med att inte veta vem man är och vara kopplad till liksom ens sanning och vad man vill uttrycka ut i världen. Så, men när jag väl började liksom anknyta till de delarna av mig själv, då kom liksom idén till den här boken. Och och har skrivit på den ungefär 1,5 år och den heter Hälsorebell. Mm. Och det är inte en traditionell hälsobok, och därav namnet Hälsorebell, men det är en väldigt personlig bok inom liksom läkning, näring och motivation. Det är en bok om hur... Ja, men jag tar med läsaren på en resa, en läkningsresa vad gäller kropp, själ, tankar, känslor. Och grundtanken är att vi alla har en inre helande och kreativ kraft som hjälper oss att leva ut vårt syfte i livet, som hjälper oss att leva ut dem vi är. Så att jag tar med läsaren dels på min egen resa, men också i mer liksom konkreta verktyg och tips på hur man själv kan läka sin kropp, läka sin själ, hitta sitt syfte, läka sina känslor och så vidare. Så det är den boken, och den kommer ut i slutet på oktober, och jag är så, ja, det ska bli så spännande.
Vi är framme vid 5 snabba frågor. Vad är det mest ohälsosamma du har gjort under den senaste månaden som du ändå har njutit av och tyckt om att göra?
Det mest ohälsosamma jag gjort som jag ändå njutit av men tyckt om att äta chips är det första som kommer till mig. Jag älskar chips, så jag äter chips.
Mysigt. Vad hade du gjort om du visste att du inte kunde misslyckas?
Skrivit boken.
Ja.
Men det har jag fått påminna mig så många gånger under processens gång. Och det är människor som fått påminna mig. För det är inte a one woman show att skriva en bok, kan jag säga. Det är många som hjälper till och stöttar och tittar, du vet, sådär. Men så jag har fått påminna mig om det, att jag inte kan misslyckas. Men det är verkligen det.
Om du fick hosta en middag med 5 gäster, levande eller döda, vilka skulle du bjuda?
Brené Brown, Gabor Maté, Preston Smiles, min man. Ja, då skulle jag säga min skrivcoach, Sofia Siverts dotter.
Fint! Om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa, vad hade det varit då?
Då skulle det vara att tillåta sig själva och vara sig själva. För det är roten till allt ont. Att trycka ner och trycka undan och hålla tillbaka. Det får fysiologiska effekter.
Just det.
Fysiska effekter som kan ta livet av oss, faktiskt.
Vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden?
Ja, men alltså det första namnet som kommer upp i mitt huvud är Oprah. Det har blivit svårt, va?
Jajamän, men fixar du det?
På den. Ja, precis. Men vet du, hon var en av de första, liksom, de här, du vet. Nu finns det ju så många olika liksom, personligheter som man kan följa, som är så lättillgängligt, som pratar om sådana här saker. Men hon var en av de första som jag liksom, som liten satt och kollade på när hon hade program om, liksom, som handlade om sådana här saker, och var helt förlorad i det. Hon har varit en sån stark influencer för mig genom åren, för att hon var ju typ den första. Men det kan ju bli lite svårt att bjuda henne.
Jag gillar att du tänker siktar högt.
Liksom, siktar högt. nej, men nu fick jag hjärnsläpp. Men det finns ju hur många bra som helst. Men ja, men jag säger igen, min skrivcoach, Sofia Siverts dotter, hon är fantastisk. Hon är ett väsen. Hon är liksom inte en människa, jag på att säga, men det är hon ju verkligen. Men hon är ett naturväsen.
Wow. Om folk vill se och höra mer av dig, Leila, hur hittar de dig?
Då är det lättast att hitta mig på mina sociala medier. Jag har en hemsida, leilaandersson.se, men jag uppdaterar den ganska dåligt just nu. Men jag ska göra en ny. Men annars så hittar man mig på sociala medier, Leila Andersson. Och på Instagram är det Leila Andersson och _. Så på sociala medier hittar man mig enklast.
Och boken, vart kommer man kunna hitta den?
Överallt förhoppningsvis, Adlibris, Bokus, överallt förhoppningsvis.
Gud, så håll utkik.
Det är där verkligen en resa.
Tusen tack
snälla, det var fantastiskt, jättekul.
Hold up, what was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.